Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, idag heter min gäst Kajsa och Kajsa var med under Operation Torsk som ju skedde för idag för drygt en vecka sedan. Där bland annat Paolo Roberto greps misstänkt för sexköp, vilket han ju också har erkänt. Vi pratar lite om att jobba med ett sånt ärende. Vi pratar också om en händelse som var känslig för Kajsa och som ligger kvar i minnet. Glöm inte att följa oss på Facebook eller Instagram. Gillar du det här avsnittet eller andra avsnitt så skulle jag verkligen uppskatta om du delar det till exempel på Facebook eller taggar in en vän på Instagram som du tror skulle uppskatta podden. Ha nu en fantastisk lyssning och var väldigt försiktig där ute.
13.10 kom. 13.10
jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Kajsa.
Tack så jättemycket.
Ja, men det är jag som ska tacka. Du har tagit dig hem till mitt kök här. En solig försommardag får vi säga.
Ja.
Hur är läget?
Det är jättebra med mig.
Känner du av, du jobbar ju som polis nu, men känner du av liksom corona på något sätt när du jobbar? Liksom?
Alltså det märks väl på så sätt att det har varit mindre folk på gatorna.
Mm.
Sen har det väl också märkts att efter 2-3 veckor där och det börjar bli lite fint väder att folk tröttnar lite på att vara inne och började komma ut igen och sätta sig på utserveringar och sånt där. Men det har väl märkts på det sättet. Annars på arbetsbelastningen tycker jag inte att det har varit så stor skillnad, utan det är ungefär lika mycket att göra som tidigare.
Mm.
Så att på så sätt ingen skillnad, men mindre folk ut och rör sig helt enkelt.
Men jag vet ju att vi ska komma tillbaka till det, men jag vet ju att du jobbar vid Norrmalmspolisen i Stockholm. Jag tänker det här när de stänger krogarna så brukar det alltid vara fredag, lördag. Är det inte lite mindre sånt då, det här bråk utanför krogen? Och eller lyckas man ändå?
Jo, alltså, så, absolut så är det ju. På Stureplan när man har jobbat de helgerna natt till exempel så är det ju mycket, mycket mindre folk ute.
Mm, mm.
Men samtidigt är det ju så att de som vi främst jobbar med, som kanske vi pratar mycket med, de är ju fortfarande ute på krogen.
Mm.
Så att de som skapar problem på krogen finns ju fortfarande där. Så är det väl, kan yes, man säga. Så att det är fortfarande bråkigt, men inte alls lika mycket folk ute.
Ah, okej, okay. Så i alla fall Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det är några som lyder i alla fall.
Ja, men precis.
Det är bra det. Ja. Hur kommer det sig att du börjar jobba som polis, att du börjar plugga till polis?
Jag är en av dem som alltid har velat bli polis.
Ah,
ända sedan jag var liten. Och det, liksom, det har aldrig funnits någon plan B för mig.
Är
vilket
så?
Är så här, hade det här inte gått, då har jag ingen aning om vad som skulle ha hänt. Jag vet att min mamma sa det någon gång att så här, alltså jag var lite orolig där. Så om du inte hade kommit in, då vet jag inte vad som hade hänt. Liksom,
ah.
För att jag hade ingen plan B. Det var så här, det är polis jag ska bli. Det var...
Men var kommer den här önskan ifrån, att inte ha en plan B och bara köra, det är polis som gäller?
Jag vet inte, det var ett så stort intresse för mig. Plus att jag har en äldre syster som är polis och hennes man är också det.
Mm.
Och jag är sladdbarn, så de är mycket äldre än mig. Så de har ju varit poliser under hela min uppväxt.
Mm.
Så att jag väl kanske präglas lite därifrån också. Tyckte att det verkar väldigt kul.
Okej. Okay. Så det har ändå varit att kunna se att det finns normala människor som jobbar som poliser. Alltså.
Ja, men precis.
Din syster.
Ja, hyfsat normala.
Men tror att kan komma därifrån då? Är det liksom, eller kom det innan? Tänkte, eller är det kanske mest syrran som har påverkat henne?
Jag vet inte. Alltså, det är väl bara någonting i mig som har känt att så här, det här vill jag verkligen hålla på med.
Mm.
Sen är det väl såklart att när de berättar liksom historier och så där, så blir man ju ännu mer sugen på att jobba med det. Och, så att det har ju hjälpt till. Men jag har alltid haft liksom suget. Jag kan inte minnas när det började, utan det har nästan alltid funnits där.
Men vad är det i yrket som har lockat dig då? För du vet ju, du har ju vetat hela tiden, och när du blir äldre har du förstått ännu mer vad polis gör. Vad är det som har lockat liksom i yrket?
Men jag tror att det är det här lite klyschiga att så här, man kommer till jobbet och så vet man aldrig vad som kommer hända. Alltså det är så himla mycket upp och ner, och vissa dagar kan vara jättelugna, så kommer det någon dag där det är hur mycket som helst att göra, och det är allt ifrån jättestora händelser till små händelser. Och att man liksom får vara ute på stan och röra sig, man sitter liksom inte inne vid ett skrivbord. Massa sådana saker, jag är ganska praktiskt lagd av mig. Mm. Så att det var nog det som lockade mest, tror jag.
Var är du uppvuxen någonstans då?
I Tyresö.
Okej, lite söder om Stockholm då.
Ja, precis.
Men Tyresö, det finns ju både lite mindre stökiga och stökiga delar av Tyresö där då. Men hade du någon erfarenhet av polisen liksom, så att säga, mötet, det felaktiga mötet så att säga?
Nej, det hade jag faktiskt inte.
Var du en skötsam ungdom?
Ja, faktiskt. Just eftersom att min syster och hennes man jobbade också i området. Så jag fick hålla mig lite, passa mig.
Effektivt.
Ja, så jag har faktiskt klarat mig ganska bra från det. Men det är klart att en del stökiga fester och sånt där har man väl haft och varit på. Men, men jag har inte haft några problem så när jag var liten. Nej.
Men det här ansökningsförfarandet då, om du hade det här, om du inte hade någon plan B, hur mycket visste du vad du skulle göra liksom? Jag menar, vad som krävdes vid ansökan, och tänkte, förberedde du dig? Jag tänkte med fys och så där. Visste du vad som komma skulle så att säga, eller?
Alltså jag spelade fotboll då när jag sökte, så att fysiken kände jag ändå att så här, det här kommer jag nog att klara, för att jag tränade så pass mycket. Jag spelade i division 1, så att det var liksom en 4-5 träningar i veckan, så att då blev det ändå att man höll igång, så att den delen var jag inte så orolig för. Det var mer, man visste inte vad psykologer skulle säga och tycka om hur man är som person. Även om ens närmsta tycker att man är jättebra, så är inte det säkert att en professionell psykolog delar den uppfattningen. Liksom.
Nej, jag har ett och annat att säga till polisens psykologer, kan jag säga.
Ja.
När jag har sökt tjänst.
Ja.
Då var jag inte gilla mitt mindset.
Nej.
Okej, men du lyckades passera det i alla fall då.
Mm.
Hur fick du reda på att du hade kommit in?
Jag fick ett brev hem. Jag bodde ju hemma hos min mamma då fortfarande. Och det damp ner där. Hon ringde mig när jag var på väg hem från skolan, tror jag. Och då ringde hon och sa att, hur långt tar du hem? Så här, jättekryptisk var hon.
Mm.
Och jag bara, ja, men jag är väl hemma om 10 minuter. Hon bara, okej, du har fått ett brev. Och sen när jag kom hem så liksom satt hon bara vid matbordet och med brevet framför sig och stirrade på mig. Hon var så här, öppna det då! Och så öppnade jag det och så blev jag såklart jätteglad. Liksom, eftersom att det var ju min största dröm.
Just det.
Så att det var ju superkul.
Ja, men det är väl kul. Fast det var häftigt att kunna förverkliga en sån liksom, ungdomsdröm om ett yrke. Oavsett om man vill bli polis eller läkare eller vad det än är. Det måste ju vara häftigt.
Ja, absolut. Det var ju total lycka. Liksom. Då visste jag att så här, även om det var liksom en alltså det skulle genomföras en utbildning också. Men
exakt, ja.
Känslan ändå att ha kommit in, och nu låg allt liksom i mina egna händer. Så att,
hur länge sedan är det här då? Du gick plugget?
Jag blev klar sommaren 2018.
Mm.
Och jag började på aspiranten på Norrmalm hösten 2017. Måste det bli något sånt där.
Mm.
Och sen var det väl 2 år innan dess som jag började.
Mm.
Och så är det 2,5 år man går då.
Just det.
Ja.
Ja, men så är det ganska nybliven. Alltså det gick ju skolan lite senare än jag gjorde i alla fall.
Ja, som precis.
88.
Ja.
Hur var det då plugget?
Det var väl både och. Det är väl lite som med alla utbildningar, tror jag. Att i början är det ju kul och alltid spännande och det är nytt och sådär. Och sen så blir man ju lite skoltrött med tiden, som liksom med alla utbildningar. Men sen fick man ju börja på sig uniform och det var ju roligt och börja ha lite mer praktiska ämnen och sådär. Så att, jag tyckte att det var bra. Det är ju en grundutbildning.
Mm.
Och det går ju inte att... Alltså, det mesta man lär sig när man är ute och jobbar.
Just det.
För att det är så extremt praktiskt. Och ja, det är liksom svårt att sitta och läsa sig till den kunskapen som man behöver för att jobba ute.
Just det. Så sen när de kommer ut så säger de sig, vadå, har du lärt dig det på skolan eller?
Exakt.
Glöm det.
Precis, så gör vi inte här.
Men nu jobbar du på Norrmalmspolisen.
Mm, det stämmer.
Var det, fick ni välja liksom var ni ville jobba eller?
Ja, det fick vi göra. Man fick ju önska var man ville jobba. Mm. Och jag ville vara på Norrmalm. Mm. Det hade jag velat hela tiden. Så att det var mitt förstahandsval och jag hade turen att få det helt enkelt.
Varför ville du komma till Norrmalm då?
Jag ville jobba i stan. Mm. Det händer mycket. Man har ju mycket att göra hela tiden och det finns alltid någonting att göra. Mm. Det kanske är då varje timme mellan 3 och 5 som det är lite lugnare liksom på nätterna. Men annars så finns det ju alltid någon bil att stoppa eller något att kontrollera. Eller sådär. Mm. Så att det var väl det jag kände att lockade mig. Och sen så är det också en väldigt stor station och man kan skaffa sig ett ganska bra kontaktnät och sen om man vill leta sig vidare så, mm. så kan man ta sig vidare på olika sätt liksom just i huset.
Ja, nej, men det är intressant och det är klart att Norrmalm ligger ju mig varmt om hjärtat eftersom jag själv är för detta Norrmalmspolis. Så att, och City ser ju liksom likadant ut. Ja. Stort sett, det har byggts om lite här och där. Ja. Särskilt där jag jobbade mycket nere på Plattan så har det faktiskt byggts om väldigt mycket från att jag jobbade. Det var väldigt mörkt och murrigt in i hörnen, man kunde smyga där. Men där är ju liksom skyltfönster öppet och det, där har de faktiskt förbättrat väldigt mycket.
Ja, precis.
Så att... Okej, okej. Men vad är din arbetsuppgift då? Är du på IGV som det heter? Eller?
Ja, men precis. Jag åker normalt radiobil om dagarna. Så att det är det jag gör i huvudsak. Mm.
Och i Stockholm då? Jag har ju gäster från hela landet. Så är ju centrala Stockholm, det är ju inte mycket rådjursolyckor och sånt där när man jobbar inne i Nej. Stockholm City.
Nej, det är trafikolyckor dock.
Ja, ja, precis.
Mycket sånt. Folk krockar med varandra ja. Eller kör på någon cyklist och sådär. Så mycket sånt kan det vara.
Och det är väldigt mycket folk som reser in till ditt distrikt där du jobbar. Alltså för att gå på café, fik, festa, klubb. Vilket ju också är lite speciellt. Många kommer in till Norrmalm.
Ja, precis. Så är det ju. Det är ju väldigt mycket liksom tillresta från andra orter. Och speciellt under nätter och sånt. Så det är väl då det märks som mest. Då kommer folk in för att festa och göra sådana saker. Och då kommer det också in med grovt kriminella från andra ställen av Stockholm. Kommer in och ska festa här i stan och sådär. Så att sånt är det ju väldigt mycket utav. Det är ju mest då vi träffar på dem helt enkelt. Mm.
Men hur var det att komma då in till Norrmalm då som ju är... den stationen i Sverige som har högst omsättning på jobb och sådär, som ung tjej till exempel, hur har det varit?
Jag har inte upplevt det som att det har varit något negativt alls från kollegor överhuvudtaget, utan jag har blivit väldigt bra omhändertagen och har trivts jättebra. Jag har inte upplevt, än i alla fall, någonting som där någon är negativ mot mig för att jag är ung tjej. Mm. Så att jag har bara upplevt det som positivt. Mm.
I förra veckan var det ju stort halabalo i pressen och är fortfarande väldigt stort halabalo kring ett sexköp framförallt. Och det var ju för att ni på Norrmalmspolisen, ska vi säga, tillsammans med Noah, du får rätta mig om jag fel, gjorde tillslag mot misstänkta då sexköpare, adresser. Och där var du med.
Ja, men precis. Det var ju egentligen en gemensam insats mellan Noah och Norrmalm då, där man hade lite olika personer från olika enheter som var ute och jobbade mot just sexköp. Mm. Och man bedrev spaning mot flertalet adresser och rapporterade folk helt enkelt för sexköp och hade också med sig socialtjänsten som man försökte få de här kvinnorna och tjejerna och pojkarna då som har sålt sex att få hjälp och rehabilitering och stöd för det här så att de förhoppningsvis kan ta sig ur det.
Okej, så det är ett samarbete där, socialtjänst och polis?
Ja, men precis. Vi hade med dem så att de var nära till hands hela tiden. Så de kunde prata med både sexköparna och se till att de som ville ha liksom, hjälp för det här beteendet, eller hur man ska säga, de fick hjälp med det. Och de som sålde kunde också få hjälp av socialtjänsten för att ta sig ur det de har hamnat i. Liksom.
Just det. Men du som jobbar som... ordningspolis då på Norrmalm. Så hur bra koll har ni på liksom adresser? För det poppar väl upp kan jag tänka mig lite här och där att där eventuellt är det någon bordelliknande verksamhet. Och så här, hur bra koll skulle du säga att ni har som random, citat random ordningspoliser då, som inte är specialiserade kanske just på den här brottsligheten?
Alltså jag skulle säga att man har ju öppnat en liksom helt ny dörr till en annan del av polisverksamheten som man inte har jobbat så mycket med innan. För att som ordningspolis så, alltså visst, du ser ju de som går kanske på gatan eller så där. Det finns ju några som fortfarande gör det, och det är väl de då man ser, men man har fortfarande haft ganska dålig koll på, som du säger, adresser och sådana platser där det förekommer sexhandel. Och det var väl jättenyttigt för oss att få vara med på den här insatsen, för att nu känner man sig bekväm att jobba med det och vet också att det går att jobba med det även om man jobbar ute i uniform, och det finns liksom saker att göra.
Just det.
Så att det var väl jätteviktigt att man hade den här insatsen så att vi fick en bättre insyn i hur det funkar och lärde oss hur man jobbar med det.
Hur kommer det sig att till exempel just du var med på den här insatsen då, den som kallas för Torsk eller något?
Det är också en del av intresset som jag har haft inom polisen, att jag tyckte att jag varit nyfiken på det här ämnet och på den här delen av det polisiära arbetet. Jag tycker liksom att prostitution och människohandel är ju så viktigt att jobba mot. Och jag har alltid varit intresserad av det. Så att jag var ju nyfiken på att testa på det och se hur det funkar och lära mig mer om det. För att det är något jag är intresserad av att eventuellt jobba med i framtiden. Så då tänkte jag att jag skulle testa om jag kunde få vara med på det här. Och då var mina gruppchefer snälla nog att skicka mig. Så att jag fick vara med och testa på det här. Så det var jättekul.
Du sa att du hade lärt dig lite. Vad tycker du av... Du var med till exempel under torsdagen där, och vad skulle du säga att du har lärt dig som du inte visste innan som ordningspolis då, när ni hade den här operationen liksom emot de här sexköparna? Vad är det du har lärt dig?
Ja, men det är väl lite vilka åtgärder som är viktiga. Hur exakt juridiken ser ut, att det finns liksom ett både fullbordat och det finns försök och det finns medhjälp, och hur man kan jobba med de olika sakerna, och sen också att det liksom är alla sorters män, och liksom att det finns väldigt väldigt unga tjejer också som säljer, och att det liksom, det var ju en skrämmande upptäckt för mig vilken efterfrågan det finns efter unga tjejer på nätet. Liksom.
Ja, det är skrämmande också vilken efterfrågan det är, och att det ständigt finns också ett utbud, verkar det ju som. Det finns tillgängligt. Jag tänker ju då om man är ute efter sex då och vill köpa sex, att det finns ju många steg att ta sig igenom innan man kommer till den här lägenheten på Östermalm eller var än det är någonstans. Liksom. Man måste ju ta reda på vad det finns, och man måste ju googla, eller man måste liksom lära känna någon. Det är liksom, det känns ju som att man är målmedveten om man till slut kommer till den här lägenheten på något sätt. Jag såg några som har varit på samma ställe där som Paolo, två unga killar som är, men vadå, vi skulle bara dit och vi vill ha lite kul. Man tänkte, hur har de hittat dit liksom? Vad gör de? Vi ska inte tipsa någon hur man gör, men det måste ju ändå finnas en kedja av grejer för att nå fram till den här kunskapen. Liksom.
Ja. Ja, men det är väl tyvärr så att i och med att saker digitaliseras mer och mer, så har det också blivit enklare att få tag på. Och behöver tyvärr inte krävas jättemycket innan man har ett telefonnummer till en person och en adress och där man står där utanför. Det går ganska fort att komma till det stadiet att man faktiskt står utanför en lägenhet och släpps in. Vilket ju är tragiskt i sig, att det ska vara så lätt.
Men såg du hur det såg ut i den här lägenheten? Var det liksom en vanlig lägenhet, eller hur kan det se ut?
Ja, alltså, nu har ju inte jag sett jättemånga. Det är som sagt första veckan jag jobbar med det här någonsin. Men det är ju den lägenheten jag till exempel var inne. Det var en helt vanlig lägenhet. Men att den liksom brukades av av personer som använde den till att sälja sex helt enkelt. Så att det skiljer sig inte jättemycket egentligen från en vanlig lägenhet.
Nej, man tänker på det. De anledningarna, och en siffra som har kommit upp är att var tionde man köper sex i Sverige, alltså 10:e svenska man köper sex. Jag tyckte spontant det kändes väldigt mycket. Men det som ändå är genomgående röda tråden, du sa att det kan vara vilken kille som helst, och det har man ju hört nu på radio att det kan vara liksom den högt uppsatta vd:n och till han som liksom kör trucken på lagret. Det spelar ingen roll vad man har för utbildning eller bakgrund och sådär. Men den gemensamma nämnaren är ju ändå att det är snubbar liksom. Mm. Men det här då, att man träffar på en person som är väldigt välkänd för alla. Mm. Blir det något speciellt inom polisgruppen då? Agerar man på något speciellt sätt då? När man säger, nu har vi gripit någon som alla vet vem det är liksom, eller?
Jag var ju inte på plats då, på den adressen där, då när det hände.
Nej.
Men alla står ju lika inför lagen och man behandlar ju personen precis som man har gjort i andra fall. Sen är det klart att man kanske är lite mer mån om att inte läcka ut information och sådär. Att det blir ett annat, eftersom man vet att media kan ligga och lurpassa och sådär, så blir det väl viktigt att man ser till att hålla det liksom bara inom tajtaste gruppen och sådär.
Just det. Nu var ju han rätt mån om att berätta själv också.
Mm, precis.
Och sen kan man väl diskutera om det var bra eller dåligt för hans kommande karriär och sådär. Men det är en helt annan femma. Men du sa att du skulle kunna tänka dig att jobba med den här typen av brottslighet, trafficking, människohandel. Vad funderar du mer på liksom inom polisspektrat som du skulle kunna tänka dig att jobba med?
Ja, det är väl det som känns liksom närmast till hands. Sen jag tycker att all form av sån spaningsverksamhet är någonting som lockar mig lite grann. Mm. Som jag skulle tycka det var roligt att prova på. Men jag är ju som sagt, jag är fortfarande ung i tjänst och jag just nu tycker jag att det är väldigt roligt att jobba ute i radiobil. Mm. Så att jag är inte bråttom någonstans överhuvudtaget, utan jag får väl känna lite på vad som dyker upp och vad jag blir sugen på att hålla på med sen.
Ångrar du ditt yrkesval just nu?
Absolut inte. Verkligen inte.
Det är så roligt att höra när man är att det är liksom att den där glöden och så där, att det är så kul liksom.
Ja. Ja, det är få jobb tror jag där folk tycker ändå att det är så kul att gå till jobbet liksom. Det är ju väldigt sällan man har den här söndagsångesten, eller hur man kan säga att folk har när man ska gå till jobbet på måndagen. Nu kanske vi har det på tisdagen för att vi har varit lediga måndag och tisdag. Mm. Men det är ju sällan jag känner att jag tycker att det är jobbigt att gå till jobbet, utan det är alltid kul liksom. Och man är ett bra gäng och roliga kollegor och sådär. Folk är ganska likasinnade, så att det tycker jag är jättekul.
Vad rullar du på för schema nu? Hur jobbar du som ordningspolis idag? Nätter och hur blandas det upp?
Vi jobbar ju tre skift, så vi jobbar ju nattpass, kvällspass och dagpass. Och sen så jag har ett fast schema, så vi går på en fast lista som det heter, där man jobbar då med rullande schema hela tiden, och då växlar det mellan kväll, natt och dag helt enkelt. Lite olika veckosnurror så där. Så att men det är, jag trivs bra med det. Jag tycker det är roligt, det är omväxlande.
Hur funkar det att jobba natt då?
Det blir ju såklart speciellt med vändningen. Att man blir ju lite bakis eller jetlagd när man ska tillbaka sen. Mm. Det är ju väldigt speciellt. Men jag tycker att det är roligt att jobba natt. Alla liksom skift har ju sin charm. Mm. Så att jag trivs bra med nätterna också. Det är inga konstigheter.
Jag tänkte gå tillbaka lite till när du jobbade tillsammans med Noah här med det här. Fick du någon uppfattning om man till exempel de här tjejerna, vill de prata med SOS, eller hur fick ni någon kontakt liksom där, så att man skulle ju då vilja såklart att de kanske lämnar och så vidare och så vidare. Vet du hur det gick där?
Jag har känslan av att de är ganska tacksamma att man har med sig socialtjänsten och att man erbjuder dem hjälp. Mm. För att alltså våran främsta uppgift med dem är ju att få dem att förstå att det är inte de som har gjort någonting fel, att liksom, utan att vi vill ju bara hjälpa dem. Och det upplevelsen jag har fått, och det är ju ett jobb som liksom Simon Häggström och det gänget har gjort under många, många år, som har gjort att vi är där vi är idag. Där de faktiskt vet att de kan prata med oss och att de får hjälp av oss om de behöver det. Så att jag upplever att vi har en liksom bra relation till dem och att de blir glada när vi erbjuder dem hjälp helt enkelt. De uppskattar det. Sen är det inte alla som tar den. De kanske inte vågar eller sådär. Och då är det så. Men det känns som att de flesta ändå uppskattar att vi försöker hjälpa dem. Och mm. de vet ju att även om de kanske inte vågar idag, så kanske de vågar om 2 månader eller sådär. Och då kan de få hjälp då.
Just det.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Snutsnack sponsras av Polisförbundet. Polisförbundet är ju facket för alla poliser som kämpar för högre löner och bättre villkor och stöttar dig som jobbar som polis om du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller om du behöver juridiskt stöd. Det är så att Polisförbundet kan även ge stöd till de poliser som utsätts för våld och hot i tjänsten och har så länge en fond som heter Polisskadestiftelsen. Och den här stiftelsen då, Polisskadestiftelsen, kan ge ekonomisk ersättning till dig som jobbar som polis och som har blivit utsatt för brott, våld och skadats i tjänsten. När jag tänker tillbaka på de 15 år som jag jobbade ute som polis, så har jag ändå haft ganska tur. Jag har inte liksom skadats eller gjort illa mig så mycket i tjänsten, men jag har ju varit med om kollegor som har råkat ut för både det ena och det andra. Och det är heller inte roligt att se en arbetskamrat skada sig. Den här Polisskadestiftelsen har sedan starten delat ut över 5 miljoner kronor till poliser som har utsatts för brott i tjänsten. Och det är så att många poliser utsätts för brott i tjänsten, tyvärr. En undersökning från Polisförbundet visar att bland utryckningspoliser de senaste 12 månaderna så har var fjärde polis, alltså 25%, blivit spottad på. Och lika stor andel har utsatts för sparkar och slag, alltså 25% då. Så att det är ju riktigt, riktigt illa. Under den tiden också så har då de här poliserna på utryckningsenheten då, så har 1 av 10 hotats med kniv under de senaste 12 månaderna. Det är illa. Men känner du som polis igen dig? Har du som polis drabbats? Ja, då tycker jag absolut att du hör av dig till Polisförbundet. Och vill du som lyssnar stödja fonden och hjälpa poliser som har skadats eller blivit utsatta för brott i tjänsten, så swisha gärna en gåva till 123-455-9597. 123-455-9597. Det uppskattas oerhört. Skulle du säga att det finns en viss kunskap hos tjejerna om att det inte är illegalt att sälja, så att säga?
Ja, det tror jag att de vet. Det är i alla fall känslan. Jag tror inte att de hade varit så benägna att släppa in oss och prata med oss annars om så inte hade varit fallet, till exempel. Mm. Så att det är de nog medvetna om.
Hur tror du att en sån här razzia eller sånt här tillslag påverkar eventuella framtida sexköpare? Tror du att det påverkar någonting?
Alltså jag tror väl att den här kanske påverkade mer än i vanliga fall, just eftersom att det blev så stort medialt. Mm. Och det har väl ändå varit, det har ju varit bra att det har börjat belysas mer i media och det har börjat diskuteras mer nu. För att jag tror att, alltså om det inte pratas om det utåt, då är det ingen som vet om att det här ens har varit.
Nej.
Nu har det ju blivit så extremt stort och det var väl inte riktigt kanske väntat från någon sida att det skulle bli så här stort som det blev.
Ja, just det.
Men det är ju väldigt bra att det liksom pratas om det och att det debatteras. Mm. För att många har ju ingen aning om att det är så liksom utbrett ändå som det är i Sverige.
Det är ju en väldigt dold, väldigt, väldigt dold verksamhet. Ja. Det här man smyger undan och hyr lägenheter och så vidare och så vidare. Och hotellpersonal har ju blivit mer utbildade i att se, till exempel om man tar med folk liksom, och då kan de misstänka att det är kanske prostitution och så vidare. Så man går mindre ofta till hotell och sen saker. Ja, sen var det ju så, det gick ju bara någon dag, sen så var det väl en polis som har gripits då för misstänkt att driva en bordell. Och personligen så känner jag bara att det här borde ju få liksom ännu större rubriker. Om det är så att vi har kunskapen om att vilken man som helst kan vara sexköpare, i det här fallet var det en kändis, Men att det inte ofta poliser är misstänkta för att driva. Vad har man snackat om det här bland? Har det gått något surr bland kollegorna kring det här?
Inte så jättemycket faktiskt. Nej. Det har ju varit väldigt mycket locket på. Vi har inte fått veta någonting alls egentligen.
Nej, okay.
Så att det har inte varit så mycket överhuvudtaget. Nej. Det man känner själv är att man tycker att det är liksom tragiskt och förjävligt rent ut sagt att det ska vara så. Att man kan jobba som polis och samtidigt bedriva den här verksamheten. Det är ju extremt, det är ju helt sjukt helt enkelt.
Ja, och det som händer är ju så, det är ju så alltid när, och det är ju så att poliskåren ska ju vara någon form av tvärsnitt av den svenska befolkningen, och det är klart, då finns det ju någon kriminell polis då, någon som dyker upp och som gör jäkligt korkade grejer och också då kriminella grejer. Men det drar ju ner så mycket för kollegor, alla kollegor och så vidare. Och jag kan ju tänka att ni kommer få en och annan kommentar någon gång. Ja, om det som är aktuellt så får ni väl kommentarer.
Ja, så är det ju. Alltså det är såklart att det är det som är så tråkigt liksom med vårt jobb, att det räcker med att en person gör någonting fel och sen helt plötsligt så är alla lika dåliga. Då liksom drar man alla över samma.
Mm.
Så att det är väl det jag tycker är det tråkigaste med vårt yrke, att man stöter på de fördomarna, att nu kommer ju säkert folk säga att poliser liksom i stort driver bordeller eller liksom sysslar med människohandel. Det är väl det man kan stöta på.
Mm.
Och det är ju extremt tråkigt. För om jag går och klipper mig hos en frisör och den frisören är dålig, då säger inte jag att alla frisörer är dåliga.
Nej.
Men det är ju den inställningen folk kan ha till polisen ibland. Att om en polis ju har gjort någonting dåligt mot mig, då är alla likadana. Mm. Man ser liksom inte att vi är individer och Nej. Olika personer.
Nej, precis. Och det där dyker upp. Jag än idag får ju grejer på sociala medier om trots att jag inte har jobbat som polis på 10 år, ja. Så tycker de att jag ska typ skjuta någon med Down syndrom eller någonting. Jag menar, det är konstiga paralleller. Ja. Verkligen konstiga paralleller. Men vi släpper den här operationen och hoppas att den var liksom lyckad och att man får undan kanske tjejerna och att många får sin tankeställare att det faktiskt kan dyka upp konstaplar också när man är där.
Ja, jag hoppas det.
Ja.
Mm, verkligen.
Men jag brukar alltid fråga min gäst om en händelse som man har varit med om som liksom finns top of mind av en anledning. För när du gick in på skolan och när du hade den här liksom drömmen när du var yngre att jag vill verkligen jobba som polis, så hade du ingen aning om vad du skulle uppleva, och du hade ju heller ingen aning om hur du skulle reagera på vissa saker. För jag jobbade som lärare på skolan, mycket var ju så här, hur ska man, eller när jag själv gick i skolan också, hur ska jag reagera när jag ser en avliden, hur ska jag säga? Men det kanske inte är det som är det, vad har du varit med om nu under de åren du har jobbat där någonting har stuckit ut som du känner så här, oj, vad hände här liksom? Har du varit med om någon sån?
Ja. Jag tror väl att mycket som man inte tänkte innan var hur mycket som handlar om psykisk ohälsa och hur dåligt folk mår överlag i samhället. Och där var det en händelse som har liksom, vad ska man säga, den har berört mig ganska mycket.
Mm.
Vilket egentligen inte var, det var ingen stor händelse eller en sån liksom häftig grej, utan det var mer att det kändes så viktigt och ja, det var helt enkelt något som berörde mig väldigt mycket.
Mm.
Och då var det var en dotter som ringde till oss om att hennes pappa hade skickat ett meddelande till henne där han i princip sa hej då.
Mm.
Han hade bestämt sig för att han skulle ta livet av sig.
Oj.
Och vi fick liksom i uppgift att leta efter honom och försöka få tag på honom.
Mm.
Och hon fick veta på något sätt att han befann sig vid en tunnelbanestation i Stockholm. Och vi ringde honom och fick till slut tag på honom. Och mötte upp honom vid den här tunnelbanestationen. Och det var en sån otroligt fin man. Hade barn och sådär. Men han mådde så fruktansvärt dåligt. Han såg ingen annan utväg än att liksom ta sitt eget liv. Men vi träffade i alla fall upp honom och satte in honom i våran buss. Och efter en liten stund så kommer hans dotter dit då, som han har skickat det här sms:et till.
Mm.
Hon kommer till platsen och knackar på våra bussdörr. Och jag frågar då den här pappan då om det är okej att jag släpper in henne. Och han säger ju okej till det, och jag öppnar bussdörren, och när hon kommer in där så liksom, hon flyger på honom såklart och bara kramar om honom och är så här, oh, men pappa och pappa. Mm. Och det var en sån händelse där jag, liksom, jag var tvungen att titta bort och titta åt ett annat håll för att jag inte skulle liksom bryta ihop själv. Mm. För att det berörde mig så oerhört mycket. Att liksom, och då kändes det så viktigt också att så här, nu liksom, förhoppningsvis så kommer han nu ta hjälp och det kommer lösa sig. Men den relationen de hade och det mötet var så himla fint, tyckte jag.
Ja, alltså jag tycker det. Jag blir själv så här, eftersom jag, min pappa, dels jobbade min pappa som polis, men min pappa led ju väldigt mycket av psykisk ohälsa och tog också sitt liv. Det är så tufft. Man vet ju inte hur folk mår när de har det här mörka, men det är så en jäkla fin story och jag kan liksom ta åt mig, och jag nästan önskade att det var jag som var i den där bussen, att det var min pappa som jag kanske kunde övertala att inte ta sitt liv liksom. Nej, och jag var ibland väldigt besviken på en del kollegor i början, för jag skämdes väldigt mycket över att min pappa var psykiskt sjuk. Jag tyckte det var pinsamt. Mm. Och ibland så sa några poliskollegor så, ja, jävla psykfall och sådär. Och jag vet att de kanske inte alltid menade det, men ibland tänkte jag så här, men du pratar liksom om min pappa, han är det här. För han gjorde grejer som var knäppa, men han hade också papper på att han var liksom psykiskt sjuk, och det var jävligt jobbigt för honom. Det slutade så tragiskt som det kan göra. Nej, och det där är... Nej, det där tycker jag är... Jag kan ha full förståelse för den här lilla händelsen i vardagen som man stöter på som polis, som man inte alls tänkte på när man började jobba.
Nej, det är ju verkligen så. Det är så mycket som man aldrig trodde att man skulle få se och uppleva som man har fått göra. Och när man tänker på det, hur mycket man har fått verkligen hjälpa folk och göra saker som har varit viktiga. Mm. Så att, ja, det är ju fantastiskt jobb alltså.
Och sen när det studsar in saker, man pratar om att, ja, du som polis, tar du med dig liksom jobbet hem? Ja, det kanske gör eller kanske inte gör. Olika poliser är olika bra på det, men det är ju så också att du kan ta med dig hemmet till jobbet, och då kan det ju vara det som händer, att ens bror eller syster eller pappa mår jävligt dåligt, så träffar man någon som också gör det. Det studsar över på en. Och man är ju inte mer än människa när man jobbar med de här. Och jobba med människor kräver ganska mycket till och från.
Ja, men precis. Och precis det där du säger, att saker liksom kommer i kapp. Jag vet att min pappa dog för ett par år sedan. Och då var jag inne i min aspirant. Och precis efter det så fick vi en lägenhetsundersökning då, som det heter, där man ska gå in och leta efter någon som har varit saknad av en eller annan person. Mm. Och i den här lägenheten så anträffar vi en död person helt enkelt. Mm. Men då var mina instruktörer väldigt bra och sa att så här, nu tycker inte vi att du ska gå in. Okay. Eftersom att det var så färskt. Ja. Så att jag stannade utanför när de andra gick in. Mm. Just på grund av det. Men det är ju mycket sånt där som liksom händer i privatlivet, och sen så påverkar ju det jobbet på olika sätt.
Absolut, ja. Absolut. Nej, jag har alltid sagt att alla som jobbar med människor, det är liksom, det är alltid mina hjältar.
Ja.
Finansbranschen är all ära, men liksom och det märker man ju nu också, ni har jobb, en frilansande clown sitter här utan jobb och försöker driva sin polispodd vidare i alla fall.
Kämpa på.
Under pandemin. Ja. Ja, men tack för att du delar med dig av den historien. Jag tycker det är inte en liten historia, men ibland när poliser blir tillfrågat berättat, så vill man höra något, att vi jagade någon med en bil och sen så sköt vi i luften och sen sköt han i benet eller något sånt där som man har sett på filmen. Det är inte så det är liksom. Det är de här små grejerna i vardagen och sånt där som kan fastna liksom.
Ja, precis.
Ja, men det är häftigt. Jag ska byta ämne helt och hållet faktiskt. För att precis som jag sa, så är det ju inte som på film.
Nej, inte alltid.
Men vi kollar mycket på film, och polisyrket är så otroligt mytomspunnet, och det finns ju liksom en anledning till det, att det handlar ibland om döden, vilket är det enda vi egentligen inte vet någonting om. Vi vet att vi ska dit, men vad händer sen, och hur folk blir bragda om livet och sådär. Mm. Kan du kolla på en svensk polisfilm? Hur är din inställning till svenska polisfilmer, om vi säger så?
Jag tycker det är jättekul. Alltså jag gillar att kolla på Beck och Johan Falk och Wallander och sånt. Jag tycker att det är skitkul. Sen är det såklart att man ibland är lite yrkesskadad, att man så här, jag då som kanske jobbar yttertjänst kan kanske bli så här, men vad fan, du kan inte ha den delen där på bältet eller liksom såna där saker som man sitter och tänker på. Men jag tycker att det är liksom jättekul i de allra flesta fallen, så jag tycker det är jätteroligt att titta på såna filmer. Det är ganska skönt.
Det är bara ren underhållning liksom.
Ja, jag tycker det. Jag tycker det är jätteroligt.
Men kan det se skillnad om du kollar på en svensk eller om du kollar till exempel på en amerikansk? Kan du slappna av ännu mer under den amerikanska?
Ja, det kanske man kan på ett sätt, för att man inte alls har någon insyn i hur de jobbar på samma sätt. Så att det är såklart att det kanske är så. Men jag tycker ofta att det är roligare när det är framförallt typ Beck och sådana filmer, när det är kanske i Stockholm och man känner igen sig. Och så. Jag tycker att det är jätteroligt.
Just det. Ja, vad kan du rekommendera Snutsnacks lyssnare om du skulle... film eller serie eller någonting som du tycker är...
Alltså om man inte har sett Bron, den dansk-svenska serien, så ska man absolut se den. Det är en av liksom, jag tycker en av de bästa serierna som har gjorts. Och ska jag välja någon som är helt fri från liksom polisiära saker, så älskar jag en film som heter Bridesmaids, som är en helt skruvad amerikansk komedi om ett bröllop och hennes liksom bröllopsentourage. Och den är så extremt rolig. Jag liksom skrattar högt varje gång trots att jag sett filmen 100 gånger. Jag kan varenda replik. Men det är en så otroligt skön film att titta på när man bara vill liksom skratta och bara slappna av och ta det lugnt.
Ja, roligt. Grejen är, jag har varken sett Bron eller Bridesmaids.
Då så. Vet du vad du ska göra kväll? Ja.
Men det här skrattet, hur viktigt är det i yrket? För nu pratade vi lite om så ganska allvarliga saker i ditt yrke som trafficking, människohandel. Vi pratade om psykisk ohälsa lite. Men hur viktigt är liksom humorn och skrattet i polisyrket?
Jätteviktigt. Alltså det är så extremt viktigt att kunna, man ska säga, skoja om allt. Men det är nästan så. Att det är väldigt högt i tak liksom hos oss, och vi skojar om det mesta. Men man måste nästan göra det, för att annars tror inte jag man skulle liksom klara av det här. Nej. Det här jobbet. Man måste kunna liksom skoja, och det kanske kan liksom, nu är det inte så många andra som ser den delen av oss, men det kanske för andra kanske det skulle upplevas liksom stötande, eller att det var så här, men gud, hur kan ni skoja om det här? Men jag tror inte att folk skulle orka jobba så länge med det här jobbet om man inte kunde skämta om saker som man har varit med om. Då hade det inte gått. Då hade man nog gått sönder. Liksom.
Just det. Nej, bra. Jag skulle vara benägen att hålla med dig. Alla de skämten som kanske sägs i ett fikarum, poliser emellan eller läkare emellan, eller kanske inte skulle tåla offentlighetens ljus. Men det är inte heller meningen. Nej. Utan det är till för att avlasta där.
Absolut. Få pysa lite och sådär. Absolut. Mm. Jätteviktigt.
Om 20 år, vad gör du då?
Oj, vad svårt. Jag vet inte. Alltså, det är så extremt svårt att tänka sig 20 år framåt. Mm. Så att jag vet inte. Jag vill bara hoppas att jag fortfarande jobbar som polis på ett eller annat sätt. Mm. Och att jag har fortsatt utvecklas i min roll, och liksom att jag kanske får jobba med människohandel eller den typen av arbete. Mm. Det hade varit kul.
Jag önskar all lycka till, Kajsa, med det.
Tack så mycket.
Och är det jag som ska tacka. Tack så jättemycket för att du kom och gästade Snutsnack.
Tack.
Tack. Snutsnack är över för denna vecka, men tiden går fort och snart kommer en ny, och då kommer även ett nytt avsnitt. Ha det jättebra fram till dess. Hej då.